CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Mitt budskap är ju tydligt till vanliga hushåll. I de här dyrtiderna, då kommer vi inte höja skatten för vanliga hushåll. Vill man inte ha en återinförd fastighetsskatt, tycker jag man ska rösta på Socialdemokraterna.
Är valmålsättning kanske ett lämpligare ord?
Ja, jag tror faktiskt det.
Då handlar det väldigt mycket om skärpt lagstiftning, ge polisen nya resurser som inte har. Alltså danska straff för svenska brott brukar jag säga.
När vi sätter oss i regeringen så kommer vi inte sätta in en regering som inte gör en tillräckligt aktiv miljöpolitik och som inte minskar utsläppen tillräckligt tydligt.
Nej, men jag tycker de tillför kraft och vilja att förstärka den svenska kriminalpolitiken.
Sverigepriser innebär ungefär en normalisering av de priserna vi brukar ha i Sverige. 40 öre kilowattimmen ungefär kommer vi gå tillbaka till.
Det här med självcensur då? Så har vi resultat där som visar att det är värre med den ställt i Sverige nu än vad det var under McCarthyismen på 50-talet.
Statsministern uttrycker en valmålsättning om att inte höja fastighetsskatten eller andra skatter som kan beröra vanliga hushåll. Moderatledaren vill ha hårda gängstraff och yvs över att han och hans sida kan få någonting gjort. Miljöpartiet är stenhårda mot ökade utsläpp, men bara lite. Och grillkillen Johan Persson beskriver Sverigedemokraterna som en kraftkälla. 4 partiledarutfrågningar på en enda vecka. Ovanpå det, Vänsterpartiet har ett recept för lägre elpriser, Sverigepriser. Och hur är det ställt med demokratin i Sverige? Hur långt har det gått med självcensur och rädsla för att bli deplattformerad? Här är höstsäsongens första veckopanel. En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Även om solen gassar den här veckan så går det inte att förneka att perioden när jättemånga har semester eller sommarlov är över nu och vi på kvartal har samlats efter att ha laddat batterierna på olika platser. Och nu blir det veckopaneler varenda lördag ända fram till jul. Och här är nypremiärpanelisterna. Katarina Karkainen, liberal debattör, anställd på Timbro och ansvarig för borgerlig idéutveckling. Välkommen.
Tack så mycket.
Håkan A. Bengtsson, chef för Arenagruppen, författare och skribent. Välkommen.
Tack så mycket.
Och sist, men inte minst, politiska kvällstidningskommentatorn, kolumn och poddprofilen Viktor Bart Kron, känd från Expressen och poddserien Politikrummet. Och som laddar för den första stora partiledardebatten under valrörelsen nu på tisdag. För det, Viktor, det är du som står på dirigentpulten då?
Ja, det är tänkt så. Det är jag och min kollega Helena Isén ska försöka hålla ordning när de drabbar samman för första gången då i stor format, om man säger så.
Ja, ja, då är det här kanske bra uppvärmningen för
absolut
det då.
Absolut. Mm. Du får spela rollen som Johan Persson.
Och om ni tre i panelen skulle sammanfatta den tid vi befinner oss i just nu, alltså den här heta augustiveckan 2022, vilka blir era ord då?
Vi går in i en valrörelse som är en helt ny form och format kan man säga. För 4 år sedan var det trots allt så att allianspartierna gick till val som en enhet. Mm. Det finns inte längre. Vi har en ny konstellation helt enkelt. Det politiska spelet har förändrats. Vi har ett rödgrönt liberalt block med Centern. Ganska otydligt. Och vi har ett nytt block på högersidan med Sverigedemokraterna och Liberalerna. Och det har vi inte sett tidigare helt enkelt. En gång i tiden hade vi ett socialistiskt block, ett icke-socialistiskt block, eller ett rödgrönt block eller ett alliansblock. Så det är en helt ny.
Men hur är tempen i landet då just nu, Katarina, vad säger du?
Nej, men jag skulle säga att den här veckan så börjar man ju känna att valrörelsen håller på att komma igång. Jag skulle säga, om man ska beskriva det med ett ord, kanske att den redan känns lite repetitiv. Jag kanske lurar mig nu när det är 4 veckor kvar, det är mycket som kan hända fortfarande. Men när man hör de här partiledarutfrågningarna, lyssnar på statsminister Magdalena Andersson, så känns det som att jag vet redan vad hon kommer vilja säga. Jag vet vad hon inte kommer vilja säga, vad hon inte kan ge besked om. Och jag undrar hur mycket mer som egentligen kommer kunna hända på de här 4 veckorna. Det känns som att vi egentligen skulle vara redo att gå till val redan. Men vi får väl se.
Mm. Viktor?
Ja, på något sätt så känns det som att vi har haft en kontinuerligt pågående valrörelse i 3,5 år ungefär. Med ett kort uppehåll för pandemi. Det har varit väldigt, väldigt röriga år. Där regeringar har bildats, ombildats, nybildats. Alltså det har bara det senaste året, sen förra sommaren så hade vi en regeringskris där Stefan Löfven tvingades avgå. Sen återkom han i en delvis ny konstellation, sen avgick han frivilligt. Magdalena Andersson valdes, avgick inom loppet av några timmar för att sen återkomma med en rent socialdemokratisk regering med nya ministrar. Det har varit ett så ständigt pågående tempo att det är lite svårt, tror jag, för dem att hitta på något nytt. Det är inte som man tänker sig det gamla Sveriges lunkande mandatperioder och sen hettar allting till i en valrörelse på 6 veckor där allting plötsligt ska hända, utan det har hänt och hänt och hänt och hänt. Jag tror folk är lite utmattade faktiskt. Men de har säkert några sista krafter uppåt.
Utmattad eller mätt redan i början på valrörelsen, det låter märkligt egentligen. Men, och det låter ju på 4 partiledare än så länge, tycker jag, som att traditionen med såna här entydiga knivskarpa vallöften har passerat sitt bäst föredatum. Det är tydligen någonting med upplevelserna under de senaste 4 åren som har fått alla partier att haja till. Löften som utställs i juni, juli och augusti kan bli till obeskrivlig vånda i september, oktober och ända in i januari.
Men i någon mening så Magdalena Andersson har hånats en del för det här med valmålsättningar istället för vallöften, men i grunden är det ju helt rimligt, och jag tror att de flesta vanliga människor som lyssnar också tycker att det är klart att om inget parti får majoritet så kan inget parti styra ensamt. Vi hade en lite, inte en historiskt vanlig situation när alliansen dels var helt enig, hade ett gemensamt valmanifest och dels hade chans på egen majoritet och faktiskt också fick det en gång. Det var ju undantaget. Det normala i ett flerpartisystem är ju att partierna går till val och är tydliga med vad de vill, men det är väldigt svårt att lova någonting om du inte får all makt själv. Då blir det en förhandlingsfråga oavsett. Så man kan ju kalla det vallöfte, och så kan man kalla det för löftesvek om man var tvungen att kompromissa bort någonting, men det blir lite löjligt tycker jag. Så valmålsättningar kan väl alla börja prata om då istället kanske.
Kommer det bli så?
Ja, och det hänger ju ihop med att landskapet ser annorlunda ut. Jag menar, Socialdemokraterna måste på något sätt komma överens om med Centerpartiet som har en mer liberal inställning till det ena och andra, vill sänka skatten. Och på samma sätt är ju problemet för Ulf Kristersson att Sverigedemokraterna vill ju ha en del välfärdssatsningar som han absolut inte vill ha. Och det gör ju att de här skarpa löftena, de funkar inte längre. På samma sätt som de gjorde när vi hade tydligare, någorlunda tydliga vänster- och högerblock i alla fall.
Jag skulle ändå kanske säga att det skiljer sig lite mellan partierna. Det är klart att generellt så är det inte lika mycket och entydiga vallöften. Men Magdalena Andersson i hennes partiledarintervju stack ändå ut i den bemärkelsen. Det är klart att Kristersson får också mycket frågor om, men hur ska du få ihop det här? Det är ju mer en fråga om man kommer vilja göra olika prioriteringar och budgeten ska på något sätt ändå hålla. Men i Magdalena Anderssons regeringsalternativ så drar det åt väldigt olika håll och hon blir pressad på en annan nivå ändå.
Ja, och Magdalena Andersson har väl det finns väl en krydda till just Socialdemokraternas fall, och det är att det är ganska otydligt och har varit i ganska många år vad Socialdemokraterna själva faktiskt har för målsättningar med allting. Stefan Löfven var ju notorisk i det där att det var vi ska byta kurs för Sverige. Det var så vagt i konturerna så att det kunde laddas med nästan vad som helst. Man var väldigt ovillig att konkretisera.
Det finns inga enkla lösningar.
Nej, precis. Men Magdalena Andersson har ju inte heller varit superkonkret, om man ska vara ärlig. Hon har sina 3 prioriterade områden som hon har hamrat om sedan hon tillträdde. Det har varit väldigt tydligt, men konkretionen i dem har ju varit mindre tydlig. Det kanske kommer, det brukar göra det i socialdemokratiska valrörelser. Skarpare utspel ju närmare valdagen man kommer. Men det är klart, just nu så blir det oviljan att ställa ut vallöften kompletterat med att man är lite osäker på vad man egentligen har för målsättningar. Det blir ju, en liten Ja, lite extra märkligt då kanske.
Partierna kommer ju komma med konkreta valmanifest när vi närmar oss valet. Så vi får väl se var det landar. Sen är det så att Socialdemokraterna går till val i hög grad på Magdalena Andersson som person. Det påminner lite om det tyska valet där Olaf Scholz liksom vann det större stöd än partiet där, SPD. Och på samma sätt kan man säga att Kristerssons kort är ju att han hävdar att han har ett starkare regeringsunderlag med Sverigedemokraterna.
Man behöver ju inte vara strikt kronologisk när man ägnar sig åt analys och journalistik. Men det är ju också en möjlighet. Så vi börjar med Ulf Kristersson nu och veckans första partiledarutfrågning i Sveriges Radio P1.
Ska man få någonting gjort i svensk politik, då måste man kunna enas i de stora och viktiga frågorna. Och det kan min sida, det kan inte den andra sidan. Det ska alltid löna sig bättre att arbeta än leva på bidrag. Det ska aldrig gå att stapla bidrag så att de blir högre än arbetsinkomsten. Jag tycker det är en otroligt viktig princip. Hade höga bidrag stoppat kriminalitet, då hade vi inte haft någon kriminalitet i Sverige.
Ulf Kristersson i Sveriges Radios partiledarutfrågning i måndags. Intervjuare är Joar Bendjelloul och Monica Saarinen. Ja, vad säger panelen? Vad fick lyssnarna veta om hur ett moderatstyrt Sverige skulle se ut? Blev det klarlagt?
Nej, det tycker jag inte. Tystnaden kanske vittnar om att det inte var så tydligt. Utan det finns ju klart en del konflikter här. Inte minst med Sverigedemokraterna och relationen till Liberalerna. Den här spänningen i det borgerliga blocket. Och jag tror också bland många moderata aktivister. Man känner sig ganska obekväma med Sverigedemokraterna. Och en osäkerhet också om hur mycket borgerlig politik de faktiskt kan få igenom. För att det är så att i vissa välfärdsfrågor står ju Sverigedemokraterna till vänster. Och det gör att utrymmet för traditionell borgerlig politik inte är lika stort om de här partierna skulle få en majoritet.
Men det här moderata kravet på ett bidragstak då, är det någonting, Katarina Karkiainen, som går hem bland de andra tilltänkta partierna på hans sida i politiken?
Jag tror egentligen när det kommer till den här frågan om den ekonomiska politiken att det inte kommer bli så svårt som man ibland liksom försöker göra gällande. Och det handlar ju framförallt om att Sverigedemokraterna har gjort en förflyttning de här senaste åren, blivit i den ekonomiska politiken mer åtminstone av ett borgerligt eller ett högerparti. Och det handlar nog också om, men tittar du på Sverigedemokraternas väljare så är de idag betydligt mer borgerligt eller högerorienterade i den ekonomiska politiken. Tycker att de principer som Ulf Kristersson målar upp om sänkt skatt, det ska löna sig mer att arbeta än att gå på bidrag. Därför behöver man ett sådant bidragstak. Det tror jag, man är mer där, så det tror jag inte kommer bli så svårt.
Hur viktigt blir bidragstaket i valrörelsen, Viktor?
Inte jätte, skulle jag nog säga. Det är inte riktigt där de stora opinionsströmmarna finns just nu, tror jag. Det man kan säga om Sverigedemokraterna är att de kommer vilja ha ett genomslag. Den ekonomiska politiken är inte Sverigedemokraternas prioriterade område för genomslag. Men det beror ju på vad de kan få i övrigt. Hur mycket kan de få igenom på migrationsområdet, kriminalpolitiska området, kulturområdet och andra områden som ligger nära Sverigedemokraternas kärna. Kan de inte få det, då kommer de nog bli bråkigare när det gäller den ekonomiska politiken, om så bara av princip. För det som de absolut inte kan komma ur det här med är ju intrycket att de har blivit någon slags moderat urmatta. Det går inte hem i sverigedemokratiska led, det kan vi nog vara ganska säkra på. Men alltså, det är Ulf Kristersson, om vi hade haft en moderat i studion som skulle försvara sig här, då skulle ju säga att man är ju överens. Det finns ju vissa saker vi vet kommer hända, och det har de ju rätt i när det gäller om vi skulle få en regering baserad på de här fyra partierna till höger. Vi skulle få någon form av statliga satsningar på kärnkraft. Det kan vi nog vara ganska säkra på efter allt tjat om den frågan. Vi skulle få en skärpning av kriminalpolitiken. Förmodligen också en åtstramning av migrationspolitiken. Där finns väl någonstans det här samarbetets kärna. Sen hur långt det kan gå om man ska ha Liberalerna med sig, Moderaterna, Kristdemokraterna. Man glömmer lätt att Kristdemokraterna är ett ganska liksom mjukt parti egentligen, om man skrapar lite på den tuffa Instagram-fasaden. Vi får se hur långt det går, men att det går i den riktningen är ju ganska tydligt. Och där har ju Kristersson en poäng att riktningen är på flera områden tydligare i hans underlag än i det andra.
Med Socialdemokraternas januariavtal i minnet fick Ulf Kristersson i radio frågan om ett liknande avtal kommer att upprättas med Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna. Men vad blev hans svar på det?
Kommer det att krävas någon form av skriftligt avtal som underlag för ditt regeringssamarbete?
Ja, det kommer krävas en väldigt tydlig politisk inriktning. Vad ska en ny regering åstadkomma? Det är ju självklart, men det hade det krävts ändå.
Katarina, det kommer att krävas en väldigt tydlig politisk inriktning. Menar Ulf Kristersson att ett oktoberavtal nog kommer att se dagens ljus?
Jag tror inte att det kommer se ut på det sättet och inte att det finns liksom riktigt samma behov av att du får den här punkten, jag får den här punkten. Det finns ju, som han liksom hela tiden är inne på, ett antal stora områden som liksom sätter tonen för inriktningen, och det är ju som Viktor var inne på: skattepolitiken, bidragspolitiken, integration, brott och straff, energipolitik, och där har man ju redan rätt mycket av det som en ny regering kommer behöva uppehålla
sig. Men blir det en överenskommelse? Blir det ett papper som vi kommer att få se?
Ja, men jag misstänker att det kommer finnas ett antal punkter som är prioriteringar på det som man vill göra under de första åren med en gemensam regering. Men kanske inte... Ja.
Vad säger Håkan om det?
Nej, det tror jag inte. Ett avtal, det tror jag faktiskt inte. Jag tror man snarare försöker förhandla sig fram år efter år helt enkelt med olika regeringsförklaringar och budgeterna. Och det är väl fortfarande lite osäkert vilken roll Sverigedemokraterna kommer ha i den processen. Så jag tycker det finns en del otydlighet i det här så kallade regeringsunderlaget fortfarande.
Kan de klara sig utan ett sånt där så kallat avtal, Viktor?
Nej, det tror jag inte. Någon form. Jag tycker man ska lyssna på vad partier säger. Det är ofta en väldigt bra början, för det brukar oftast bli ungefär som de säger att det ska bli. Säger de sen saker som inte är förenliga med varandra så blir det ofta kris. Det har vi också lärt oss. Sverigedemokraterna har hela tiden varit väldigt tydliga med en sak, och det är att de ska ha ett tydligt inflytande och det ska bara... Ja, kallar det mätbart. De ska ha någonting på papper. Det ska vara väldigt tydligt hur, om de inte sitter i regeringen, ska jag säga. Det har de, om de sitter i regeringen...
Går de med på lite mer om så fall?
Ja, då har de ju kontroll på processerna. Det har de inte om de inte sitter i regeringen. De har ju naturligtvis också sett vad som har hänt de senaste åren och hur den socialdemokratiska regeringen, eller den S-ledda regeringen, har kunnat manövrera med eller utan samarbetspartier. Regerande handlar ju väldigt mycket om att hantera bollar som kommer. Och som ett samarbetsparti så är du inte med och hanterar bollarna. Hur som helst, alltså Sverigedemokraterna kommer, ska de släppa fram en regering de inte sitter i, då ska de ha ett papper som alla får se och som de kommer att banka i huvudet på folk för att visa vilket enormt inflytande Sverigedemokraterna har. Sen exakt hur det kommer att vara utformat, jag tror inte heller att det kommer att vara januariavtalets modell, att här är 73 punkter som ska genomföras under 4 år och sen kan vi sätta oss på läktaren och klaga på sossarna. Det är inte så det kommer att se ut, tror jag, utan det kommer att handla om extremt tydliga målsättningar för vad regeringen ska göra och vägen dit, men också samarbetsformer under mandatperioden. Jag tror absolut, som vi hörde, att alltså att man kommer att vara med varje år. Man ska budgetförhandla, man ska ha ett budgetsamarbete. Hur ska det gå till? Hur ska det se ut? Man kommer vilja ha insyn i regeringens arbete. Det kommer finnas massor med saker som de vill ha på ett papper som alla ska få se. Ja, och det kommer Moderaterna inte komma undan.
Men det kommer nog vara ganska allmänt i så fall. För jag menar, erfarenheterna från januariavtalet är ju inte speciellt... positivt så här efterhand, i och med att allt föll efterhand. Och det vill ju inte en regeringsbildare återupprätta.
Nej, men det hade ju ett grundproblem, och det var ju att det var för få mandat inblandade i januariavtalet. Så hade de fyra partierna haft majoritet, så tror jag att januariavtalet hade levt och uppfyllts till allra största del över den här mandatperioden. Men det hade ju grundfelet att man hade en majoritet i riksdagen emot sig. Det var ju därför det inte gick. Det här bygger ju ändå på att de fyra partierna som ingår i samarbetet ska få majoritet. Annars kommer det inte bli någonting. Så jämförelsen är väl inte helt klockren kanske.
Och det är massor med intervjuer med partiledarna. Men vi har fokuserat på dem i radio den här veckan. En partiledare om dagen i 4 dagar. Det kan nästan bli en politisk överdos om man inte tillhör de överintresserade förstås. Men vi tar risken, tror jag. I tisdags var Socialdemokraternas tur, det vill säga Magdalena Anderssons.
Jag kommer få 1000 frågor under den här varelsen på: kan jag lova det, kan jag lova det, kan jag lova det, kan jag lova det. Om jag börjar liksom ställa ut massa röda linjer i högst relevanta frågor, då riskerar man ju att ytterligare skapa låsningar efter valet, när vi riskerar att ha ett väldigt osäkert parlamentariskt läge. Vill man inte ha en återinförd fastighetsskatt, tycker jag man ska rösta på Socialdemokraterna.
Det är valmålsättning kanske ett lämpligare ord?
Ja, jag tror faktiskt det.
Håkan A. Bengtsson, alltså inga klockrena vallöften. Eller fanns det trots allt några riktiga utfästelser i Magdalena Anderssons budskap?
Ja, alltså lite mer allmänna naturligtvis än tidigare. Vi får väl se om deras valmanifest kommer. Jag tror de kommer försöka vara lite mer konkreta. Men det är som vi har varit inne på, att det är betydligt svårare idag i det här mer splittrade politiska landskap, eller nya politiska landskap där vi har fått nya konstellationer, att få igenom sina hjärtefrågor. Och det visar inte minst den senaste mandatperioden, januariavtalet, att regeringsbildaren får tvingas kompromissa på centrala punkter helt enkelt. Och det kommer inte vara lättare för varken Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson. Och då är det lättare också att vara lite luddig i kanten.
Katarina Karkainen, är det kriget i Ukraina, begynnande lågkonjunktur, NATO-frågan, dödsskjutningarna, är det de här sakerna som gör att den ena partiledaren efter den andra ligger lågt med sådana här ultimativa krav?
Ja, i det här fallet så handlar det väl kanske mer om regeringssamarbetet och samarbetspartierna. Och Magdalena Andersson blev ju väl pressad på den här frågan om fastighetsskatten. Och det är ju dels för att det finns en opinion inom hennes eget parti för det. Och för att två av hennes tre tilltänkta samarbetspartier vill se en återinförd fastighetsskatt på ett eller annat sätt. Och dessutom ser det som en viktig fråga, liksom fördelningspolitiskt. Och det är ju, den riskerar ju verkligen att bli en sån sak som skrämmer iväg viktiga mittenväljare som hon är ute efter nu, som står och väger mellan blocken.
Mm, men hon beskrev ju nästan med stolthet att ja, men de har ju velat Vänsterpartiet och velat ha den här skatten hela tiden. Men som ni ser, ingenting har blivit infört. Titta här, ni kan lita på mig. Hon lät ju ganska säker på att det här skulle nästan vara väldigt trovärdigt. Om ni inte vill ha höjd fastighetsskatt eller återinförd, rösta på oss.
Ja, det är ju väldigt roligt sagt. Alltså man förstår ju vad hon menar med att om vi får ännu fler mandat så kommer vi kunna pressa de här mindre partierna mer. Men det är ändå roligt att uttrycka det som att om man har så viktig fråga att man inte vill se en återinförd fastighet, då bör man rösta på Socialdemokraterna. Jag kan tänka mig kanske ett par andra partier som är bättre att rösta på om det är det viktiga.
Ja, men det här var väl ett löfte att inte införa det. Om det var något löfte hon gav.
Där kom löftet.
Gav. Det var löftet, absolut. Sen tycker jag personligen. Och det tycker,
ja, men hon har sagt att det ska vara en valmålsättning.
Ja, men det här var något löfte faktiskt. Och jag tycker personligen att en fastighetsskatt är helt rimlig. Och det tycker också nästan alla ekonomer. Till och med Timbros ekonom tycker ju det, som var i radion i morse. Så att, men det kommer inte genomföras, så enkelt är det.
Jag tror inte att Magdalena Andersson vill göra de andra skatteändringar som Jakob Lundberg vill se.
Den fastighetsskatten är otroligt impopulär, sa hon i en senare sal. Det vill säga att även om hon tycker att den vore smart, så är det inte så smart som politiker kanske. Vad säger du, Viktor, om det som kom fram i Anderssons långa intervju?
Ja, nej, men det finns ju en sak till med Socialdemokraterna. Alltså Magdalena Andersson har en allt annat överskuggande målsättning eller ett budskap, väl vilket ord du vill, och det är ju att knäcka kriminaliteten genom att bryta segregationen. Det har ni alla hört. Hon har sagt det så fort hon har haft en mikrofon under näsan i snart ett år. Jag tror att ett grundproblem är att varken hon eller resten av partiet vet vad de ska göra för att uppnå den här målsättningen. Hon har alltså en integrationsminister, Anders Ygeman, som var ute här om veckan och pratade på ett ganska löst och prövande sätt om olika metoder man kanske skulle kunna använda för att komma till rätta med segregationen. Bara, ja, vissa var väl genomförbara, andra var absolut inte genomförbara, och samtliga var väldigt långt ifrån någon form av konkretion och genomförande. Om någonting så borde ju, med tanke på hur Magdalena Andersson har presenterat samhällsproblemen, så borde det ju komma ett manifest med 30 punkter som bara adresserar den här frågan, som hon och väldigt många andra tycker är samhällets absolut största problem just nu. Det hör vi inte, och när man hör hennes integrationsminister, han är migrationsminister också i och för sig, är ute och pratar, så får man inte direkt intrycket att man är nära någon form av konkretion i de här frågorna. Det där är problematiskt, tror jag, för partiet. Sen är det klart, och det gäller alla, det ekonomiska läget, inflationen, analkande lågkonjunktur, kraftigt fallande köpkraft. Det finns en hel del överskuggande teman i den här valrörelsen som man helst inte vill prata om, för de är inte särskilt roliga. Alla vill prata om satsningar på välfärden. Det mer sannolika är att vi kommer att se nedskärningar på grund av att kommuner och regioner får mindre pengar att röra sig med. Det är också lite svårt. Det är rörligt. Hur ska man adressera det här? Ska man gå till val på något krispaket för kommunerna? Hur kul är det? Ja, det finns självskapade och verklighetsskapade frågetecken i det här.
Vi journalister, vi tittar ju väldigt ofta på journalistiken om politik, för vi är intresserade av den också, inte bara politiken. Men partierna berättar ju mer och mer själva och på sociala medier och så här. Magdalena Andersson har ju rivstartat, tycker jag, på Instagram och på YouTube och så där. Så att det finns ju, Socialdemokraterna har en valfilm som presenteras alldeles härom veckan, och här är en bit ur den.
Hela samhället behöver hjälpas åt så att ingen ung blir kriminell. Du som byggt det Sverige vi älskar förtjänar ett tryggt liv.
Oj, det är lätt dyrt. Då ringer jag dig imorgon igen, mamma. Puss, puss.
Skolan ska inte vara till för ägarna, utan för barnen.
Hej Sverige! Hej!
Samhället ska gå att lita på. Alla som kan jobba ska jobba. Tillsammans kan vi göra vårt Sverige bättre.
Ja, den här kärleksaffären med Sverige som Magdalena Andersson och flera andra partiledare gav offentlighet åt under Almedalsveckan, den fortsätter. Men annars var det väl inte så mycket konkretion i den här. Vad säger Håkan Augmentsson?
Nej, alltså den här typen av valfilmer är ju känsla, och det är det hon vill förmedla. Så är det med alla valfilmer i stort sett. Det är inte någon liksom konkretion som kommer fram här, och det... Men den känslan är ju både tillbakablickande men också lite radikalare, va? Det här med vinst i välfärden och sådär. Så att det är både tillbakablickande men också liksom skärpa konfliktytan på vissa frågor. Och det här med segregation. Där håller jag med helt och hållet att bristen på konkretion är ju uppenbar.
Mm. Kommer det bli mer och mer av sådana här filmer som är väldigt emotionella, Viktor, och som känns ganska USA-inspirerade?
Det har det varit egentligen de val jag minns, höll jag på att säga, sen man började jobba mer med rörligt som ett valinslag när sociala medier kom och tv-reklam blev mer blev vanligare i svenska valrörelser. Det som Håkan säger, det är inget konstigt i det. Politik är ju inte bara, här är min lunta med reformer och så går man runt och har seminarier om dem. Sånt jobbar ju tankesmedjor med. Partier handlar ju om bredare saker. Man måste fånga en känsla, sen ska den helst omvandlas till någon form av policy. Men ja, man kan inte vara allt på en gång, så det är inget konstigt att man gör den här typen av filmer. Och vi hörde ju, även här var man ju väldigt på de här budskapen som Magdalena Andersson brukar hamra in. Dock ingenting om att leda klimatomställningen genom fler gröna jobb, eller vad den där tredje punkten brukar vara. Det får väl Miljöpartiet sköta i den här valrörelsen kanske.
Katarina Karikainen, hur reagerar du på det här?
Nej, men jag tycker väl inte heller egentligen att det är konstigt att man gör den här typen av film. Problemet är ju att det inte sen backas upp av mer konkretion och faktiska förslag. Och framförallt i liksom hela det här temat med integrationen, där det är väldigt mycket en stämning av att ja, men hela samhället måste hjälpas åt och näringslivet måste göra sitt och civilsamhället måste göra sitt. Ja, det stämmer naturligtvis. Men Magdalena Anderssons parti har suttit vid makten i två mandatperioder nu. Man vill ju gärna veta vad de ska ta med till bordet för att lösa de här väldigt stora problemen. Och det är ju ofta känns som att politiken snarare försämrar eller förbättrar idag, tror jag. Så att det är lite jag undrar om den där retoriken verkligen flyger så här 8 år sedan.
I onsdags var det Miljöpartiets tur att ta plats i den rymliga radiostudion. Språkröret Per Bolund, som då på morgonen kanske inte hade full koll på att det skulle komma för hans parti uppmuntrande siffror senare samma dag.
När vi sätter oss i regeringen så kommer vi inte sätta in en regering som inte gör en tillräckligt aktiv miljöpolitik och som inte minskar utsläppen tillräckligt tydligt. Det vi kommer ställa krav på, det är ju att den totala klimatpolitiken leder till tillräckligt snabbt minskade utsläpp.
Ja, Miljöpartiet brukar ju se som stenhårt i sina profilfrågor, klimat och miljö. Samtidigt så lät ju Per Bolund påtagligt säker på inte bara att hans parti kommer över riksdagsbärren, utan också att det väntar statsrådsplatser åt honom och hans partikamrater. Viktor, har MP kaxat upp sig?
De har väl alltid varit kaxiga, sen har det flugit olika bra i olika tider. Jag hörde inte något ultimativt här angående regeringsmedverkan. Man har ju tidigare tonat ner det. Strax efter att man lämnade regeringen i höstas så var Per Bolund ut och sa att ska man släppa fram en regering så ska man också sitta i den. Det tonade man sen ner. Mm. Kanske stressad av dåliga opinionssiffror. Vi får se. Jag tror att det är en väldigt öppen fråga hur en rödgrön regering efter valet skulle se ut. Även om man får majoritet för de här fyra partierna. Jag tror inte Socialdemokraterna har någonting emot att sitta själva. Om Miljöpartiet ska sitta i regeringen så är det nog en förutsättning att även Centerpartiet gör det. Och är det lättare än att låta Socialdemokraterna regera själva? Det får vi se. Jag tror att det är väldigt öppet. Men det är klart att de håller en hög profil och ställer höga krav i det som är deras skäl att finnas och att bli inröstade i riksdagen, nämligen miljö- och klimatpolitiken. Och samtidigt, ska man säga, är det någon fråga som samlar de här spretiga fyra partierna förutom att de är mot Sverigedemokraterna, så borde det ju vara just den.
Jo, men hur tydlig var han då om var den här gränsen går? Det var väl någon sorts röd linje som Bolund skissade på. Den totala klimatpolitiken ska leda till tillräckligt snabbt minskade utsläpp.
Ja, men det gällde att han skulle sättas i regeringen, och det är inte säkert att de andra tycker att det är så nödvändigt. Så den röda linjen, den är nog mest självdestruktiv om det handlar om. Om det handlar om vad man kan tänka sig att släppa fram för typ av regering, så är det ju en annan sak. Då blir det ju faktiskt besvärligt för Socialdemokraterna att inte infria det, annars blir det ju mest positivt.
Magdalena Andersson sa i veckan någonting om att hon saknar Märta Stenevi och Per Bolund. Exakt hur tror du att den här saknaden ser ut?
Ja, hon säger också i den här intervjun, fick frågan om du vinner valet, vilken är den första partiledaren som du ringer? Så hon, det har jag inte bestämt mig för än. Så uppenbart inte så stark ändå.
Ja, jag tror hon trivs ganska bra faktiskt att sitta själv och regera. Så att, jag tror inte hon saknar något så mycket faktiskt. Men sen är ju politikens logik är ju också att du måste ha stöd i riksdagen. Och jag tror nog att i ett sånt läge så tror jag att Miljöpartiet kommer komma in med Centern. Jag tror det är det grundtipset faktiskt.
Ni har vi hört alla de här fyra, antar jag, radioutfrågningarna. Är det någon partiledare som klantade sig eller hade någon riktig blamage, eller som gjorde någonting mer succéartat? Hände det någonting så att säga utanför?
Hände det något? Nej, inget som välte valrörelsen, det kan jag inte påstå.
Men Johan Perssons vacklande när det gäller vad Sverigedemokraterna...
Ja, men det ska vi nu. Okej, för det var ju torsdags och den sista då, den här veckan, var alltså Johan Persson, partiledaren som under den här sommaren nära nog har fått hjältestämpel.
Vi ska föra samtal i sak och kunna uppnå samsyn där vi tycker ganska lika. Kan vi enas om detta? Det är viktigt att vi minskar brottsligheten och ökar tryggheten i landet, minskar mördandet på gatan. Skjutandet tar ju inte slut, det förstör ju liv, krossar drömmar. Nej, men jag tycker de tillför kraft och vilja att förstärka den svenska kriminalpolitiken.
De, det är alltså Sverigedemokraterna som Liberalernas partiledare yttrade sig om. De tillhör kraft och vilja. Samtidigt är ju Liberalerna historiskt sett närmast den tydligaste motpolen till SD. Håkan, vad säger du om Johan Perssons sätt att tala om Sverigedemokraterna?
Ja, det är ju ingen kärlek direkt. Och hans vacklan eller hans väntan, hans tvekan vittnar ju om att partiet egentligen är ett av Sverigedemokraternas största fiendeobjekt.
Men han tvekade ju inte att säga att de kommer med kraft och vilja.
Nej, men han valde ju ett område som även Liberalerna har rört sig i den riktningen. Så att det finns, där finns en ambivalens, en spänning, det är ju helt uppenbart. Och det är ju också så faktiskt att vi... Det är ett dilemma som Ulf Kristersson har, hur han ska få ihop de här två. Jag menar, om Magdalena Andersson måste få ihop Vänsterpartiet och Centern, så måste han få ihop Liberalerna och SD. Och det är inte lätt.
Katarina?
Nej, men jag tycker att det lät...
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
som ett steg åt mer av samarbete och en insikt om de här parlamentariska realiteterna, även om man var försiktig och försökte liksom väga orden på guldvåg lite grann. Sen tycker jag att det är lite, det är väl inte så konstigt att han väljer ett område där de är överens. Journalisterna försökte ju också pressa honom där om det inte finns någonting som de har som liberalerna inte har. Men det är ju väldigt sällan som nu för tiden som partier har den här helt symbiotiska relationen där man tycker att vi är överens om jättemycket, men du har den här extra profilfrågan som är ett perspektiv som vi behöver, utan det kommer ju av att man har ett antal stora områden där man är hyfsat överens om inriktningen och att man inser att man behöver varandra för att hitta majoriteter.
Ja, alltså det är ju naturligtvis ingen kärleksaffär mellan de här partierna. Det är det inte mellan Centern och Vänsterpartiet heller. Det är det inte mellan Centern och Socialdemokraterna, ofta inte heller mellan Kristdemokraterna och Liberalerna eller mellan Moderaterna och Kristdemokraterna. Alltså det här är ju av nödvändighet. Det är ju resonemangsäktenskap rakt igenom. Det är väldigt enkelt. Vill du byta regering, vill du ha ett läge där Sverige kan ha regeringsskiften nu för tiden, då kommer Vänsterpartiet behöva vara med på den ena sidan och Sverigedemokraterna på den andra. Alternativet är att det sker någon form av tyska lösningar där man hittar majoriteter i den så kallade breda mitten. Det är bara Centerpartiet som vill det. Alla andra sju partier föredrar en situation där man kan byta regeringar. Sen så tror jag alldeles säkert att både Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna önskar sig att Sverigedemokraterna inte hade behövt, i alla fall inte behövt så mycket som de nu gör, men så är det. Och jag tror också att Sverigedemokraterna hade önskat sig en situation, det vet jag, därför att de säger det väldigt ofta, där de inte hade behövt de andra tre partierna. Så det är ju, man kommer inte runt det. Alternativet har bedömt sämre för egen del för partierna, för svensk demokrati i vissa fall också, och då hamnar man här. Och sen exakt hur det ska bli och hur det ska gå, ja, det får vi ju se om de får möjlighet att testa. Men det är nu före valet samtidigt. Sen får vi se hur mandaten faller. Jag såg Martin Ådahl, Centerns mest aktivistiska breda mittenförespråkare, var ute och påpekade att det saknades nu bara 1,5 procentenhet för att de gamla januaripartierna ska få majoritet. Och det är ju faktiskt ett rätt intressant scenario om det skulle ske. För det säger att högern förlorar valet. Liberalerna får plötsligt att välja på att själva gå in i ett samarbete och bygga en stabil majoritetsregering med SMPC. Eller att vägra det och istället då indirekt tvinga in Vänsterpartiet i regeringssamarbetet. Den interna debatten i Liberalerna ska bli intressant att följa i så fall, säger jag.
I sina valfilmer har Liberalerna tagit till en paroll som jag nog inte har stött på för faktiskt. Annars brukar ju folk återanvända rätt mycket klyschor i den politiska retoriken. Men har ni sett den här parollen? För ett mindre efterklokt Sverige.
Mm. Den är bra.
Jag tyckte att det var fyndigt.
Ja, men alltså kommer det att bli ett tema? Kommer man höra detta liksom i talepunktsformuleringen och så vidare?
Ja, men Liberalerna har ju ett solklart egenintresse av att påminna om att de faktiskt har varit ute och haft, om man då tar någon slags majoritetsperspektiv och konsensuspunkt, haft rätt i vissa just nu väldigt viktiga frågor. Man var väldigt tidiga med att, eller väldigt tidiga, det kan man ju diskutera, men man var först med att vilja rusta upp försvaret. Man varnade för Rysslands aggressiva utrikespolitik på en tid där de andra partierna viftade undan det. Man var väldigt inriktad på att bygga kärnkraft vid en tidpunkt där de andra partierna inte var så intresserade.
Ja, NATO-anslutningen var man ju rekordtidig på.
NATO-anslutningen var man allra först med att fatta beslut om att ställa sig bakom 1999, tror jag att det var. Så det är ju, man har ju... Nu finns det ju en sån allmän någon slags allmän uppfattning om att väljare röstar framåt, man belönar inte ställningstaganden bakåt, men det är ju ändå svårt att låta bli. Alltså om jag var liberalpartist så skulle jag ju väldigt svårt att inte påpeka att vi minsann hade rätt hela tiden i vissa nu väldigt aktuella frågor. Mm. Och det är klart att är det något parti som ska köra den där just i år, så är det väl dem då.
Ja, det som Johan Persson sa i radioutfrågningen har kanske inte fått de politiskt intresserades tangenter att dansa. Men sen lite senare när partiet presenterade sitt valmanifest, då kom det här med språktest för tvååringar.
Förskoleplikt för barn som ligger efter i det svenska språket. Och därför vill vi addera en språkbedömning på alla barn vid redan tvåårsålder. Att man på BVC, någonstans där under sista halvåret, så bör man också pröva hur är språkutvecklingen hos det här barnet. Och är det då bristfälligt, som vi vet att det är i alldeles för många fall idag, så vill vi att man ska erbjuda med kraft, att man deltar i det som vi då har kallat språkförskolor.
Johan Persson, Liberalerna har ju sagt att det här är till för att man vill förebygga utanförskap och unga personer som absolut inte kan få jobb och inte kan svenska och sådär. Det har tagits emot lite olika, minst sagt. Hur tar veckopanelisterna emot Liberalernas idé om förskoleplikt om barn släpar efter kraftigt i språkutvecklingen? Katarina?
Nej, men jag tycker att det är ändå... Det har ju mottagits, och det här tycker jag är som ett, om man går tillbaka till Magdalena Andersson och Anders Ygeman och den här viljan att men vi ska verkligen ta tag i integrationen nu, vi ska vända på varje sten, liksom ingenting ska vara, alla möjligheter för att komma till rätta med de här. Och sen när det här förslaget presenteras så går hela det liksom socialdemokratiska valmaskineriet igång och man ska få det låta som att det här är liksom... Ja, med någon slags mörkerkrafter. Samma med Moderaternas förslag som ju också handlade om ja, men skolan ADHD-diagnoser några dagar senare. Och det tycker jag, det är liksom oseriöst. Jag tycker att det här förslaget är intressant. Det kommer ju av en genuin känsla av liksom, ja, men de här stora problemen och en omtanke. Alltså, ligger man efter, åtminstone när man börjar komma upp i 2, 3, 4 strax innan förskolan med språket, så är det väldigt svårt att återhämta det sen. Om man kan fånga upp det på sådana här BVC-kontroller, ja, det är väl jättebra. Och sen så kom det ju följdfrågor om, ja, men vad ska hända om man inte...
Ska barnen omhändertas? Vad är ju en beskrivning?
Ja, men precis. Så där har de ju liksom svajat på ett sätt som är konstigt. Jag tror det vore ju ett dåligt förslag. Om man inte sätter sina barn i obligatorisk förskola så kan de omhändertas. Jag tror att det man var ute efter när man förde det här resonemanget var snarare, det kan ju finnas en anledning till att man försöker hålla barn borta från samhället. Det finns liksom andra skäl till det som man kan upptäcka då med de här kontrollerna. Jag tror inte att det egentligen är det som är förslaget.
Håkan, är det här en sten som det är rätt att vända på?
Nej, det tycker jag egentligen inte. Jag menar, ingen kan ju förneka de utmaningar som finns när det gäller språk och integration och allt det som segregationen skapar. Men vi har skolplikt. Det är det räcker för mig helt enkelt. Sen har vi myndigheter, barnavårdsmyndigheter som har som uppgift att hålla koll på det här, exempelvis ADHD-diagnoser. Att göra det här till en allmän liksom, kontroll över barn, underförstått eller uttalat med viss etnisk härkomst, det tycker jag för mig känns
Men Liberalerna brukar ju få rätt till sådana här frågor med 15-20 års fördröjning.
Ja, det tror jag inte faktiskt. Jag hoppas faktiskt inte det. Jag tror att det här är fel. Det är så mycket, tyvärr, signalpolitik i det här. Och Victor pratade ju tidigare om bristen på konkretion när det gäller segregation. Utan vi är inne i ett flöde där det är liksom den olika typer av signalpolitik för att attrahera en viss typ av väljare. Och jag tror inte på det här förslaget. Vi har skolplikt, den ska gälla. Och sen så ska myndigheterna...
Men den slår ju till först när barnen är 7.
Ja, absolut.
Ja. Victor, analysera detta.
Nej, men först ska man väl säga att inkubationstiden innan borgerliga integrationsförslag blir socialdemokratiska är inte 15-20 år utan kanske snarare 15-20 månader. Så vi får väl se hur det blir med de här sakerna. Men det jag funderar på mest, eller direkt, är väl kanske hur i all sin dag man ska få fram all denna personal som skulle krävas för att kunna erbjuda de här tjänsterna som ska då vara mycket bra svensktalande förskolepersonal. Var finns den idag? Skulle jag vilja fråga. Det här är ju ett problem som rapporteras om tämligen ofta, att språkkunskaperna brister i omsorgen därför att man har väldigt stora personalbehov och väldigt många som har inte bott i Sverige kanske jättelänge och inte pratar flytande svenska, men de får jobb ändå.
Det är svårt att realisera, tror du?
Ja, men det känns som att man kanske måste börja i en annan, om man vill, även om man tycker att det är ett bra förslag, så finns det nog lägre hängande frukt, intensiv språkutbildning för folk som är anställda i omsorgen. Jag vet inte, men det känns som att det finns en lägre hängande frukt att plocka, ett mer uppenbart problem att lösa innan man går vidare med det här, kanske. Det kändes lite konstigt att se det där när man samtidigt ser hur det ser ut på marken idag. Att det är inte säkert att den här förskolemiljön kanske är det mest språkutvecklande du kan befinna dig i om du bor i ett område, eller ja, bor någonstans egentligen.
Utspel duggar tätt. Det har kommit ett gäng, alla är inte med här, men elpriset är ju på allas läppar och det är rekordhögt nu, fast det är mitt i sommaren nära nog. flera partier vill mildra effekterna för hushållen. Vänsterpartiet har kanske det mest radikala förslaget. Partiledaren Nooshi Dadgostar la ut texten i Sveriges Radio.
Idag producerar vi mycket, mycket el. Och tyvärr är det exporten som är väldigt dyr som sätter priserna för svenska konsumenter också. Vi vill frikoppla exporten. De får prissätta sin egen el och sen vill vi att Sverige ska kunna prissätta sin egen el. Sverigepriser innebär ungefär en normalisering av de priserna vi brukar ha i Sverige. 40 öre kilowattimmen ungefär kommer vi gå tillbaka till och då kommer vi återigen så att säga betala de priser vi är vana vid i Sverige.
Ja, det var konkretionen inte så dålig, va? 40 öre per kilowattimme om det blir Sverigepriser. Katarina, har Vänsterpartiet klurat ut nu ett vinnande och genomförbar reform som löser den här elpriskrisen?
Nej, jag tror varken att det kan lösa elkrisen eller att det är genomförbart faktiskt. Men det är intressant, i den här frågan så finns det liksom ett väldigt nationalistiskt parti. Vänsterpartiet har ju fortfarande den här väldigt protektionistiska logiken. Och det är klart att ja, i ett första led i logiken liksom, så skulle priserna på elen i Sverige sjunka om man till liksom, införde ett exportförbud. Precis som gäller för alla varor. Men sen skulle ju lönsamheten från energiproducenterna falla. Det är ju många vind- och vattenkraftverk som redan nu är liksom på gränsen för att vara lönsamma. Som i norra Sverige så är det svårt att få ihop kalkylerna för att man har dålig överföringskapacitet. Så att, och liksom i södra Sverige så är man helt beroende av import för att balansera energisystemet. Därtill så tror jag faktiskt att det inte skulle vara möjligt att genomföra med mindre än att vi utträder EU, men det var inte så. Ja.
Vi hörde ett moderat förslag häromdagen om ett pristak bara under några månader och så skulle staten gå in och betala det överskjutande. Men det här, Viktor, det här låter ju som radikalt och som man helt enkelt att avskaffa den här jobbiga elprismarknaden som ju verkar som besvärlig för svenska folket.
Ja, nej, alltså jag ska ärligt säga att jag är inte inläst på alla detaljer i det här förslaget, heller inte dess genomförbarhet, men jag noterade att det från myndighetshåll kommenterades med att det här inte var genomförbart med hänsyn till EU-rätten. Mm. Den ju, ska man ju säga, nu är vi ju ganska, det här blir ju en lite större fråga då, vi är ju juridiskt och så väldigt sammankopplade med EU. Kan man diskutera, ska vi vara med där, vad ska vi försöka förändra i EU? Det är ju naturligtvis inte så att EU-lagar är av naturen givna, att de alltid kommer att gälla och alltid ser ut som de gör. Vi måste ju kunna diskutera även sådana inom någon form av ram för den svenska demokratin. Sen låter det ju onekligen knepigt då att få en effekt av det här på kort sikt.
Men
genomförbarheten då, men legalt är så pass.
Det var 1996 som Sverige drog igång den här avregleringen. Och det startade ju idéerna under regeringen Bildt och sen så genomfördes det med en viss fördröjning när det blev en ny regering. Men Socialdemokraterna har genomfört den här avregleringen som Håkan inte verkar särskilt populär bland elanvändarna.
Inte just nu i alla fall, men det beror ju på de priserna som har sina omvärldsorsaker med kriget och så vidare.
Ja, men om man har läst tidningen de senaste 15 åren så har ju elen alltid varit alldeles för dyr. Även när den var jättebillig.
Ja, precis. När staten kontrollerade hela så var det ju en annan värld. Men vi är ju en del av EU. Vi är en del av den inre marknaden där elmarknaden är en del. Det är också en fördel för Sverige att kunna exportera el. Så att det finns ju fördelar och det skapar större mått av trygghet för Sverige och de andra länderna i EU. Så det är också en solidaritetsgärning. Sen finns det problem naturligtvis. Inte minst det faktum att vi har på grund av kapacitetsöverföringsbrister inte kan ha samma pris i hela landet exempelvis. Jag tycker det finns mycket skäl att titta på det här. Men jag tror inte att vi ska dra oss ur elmarknaden i Europa.
Men kan det vara så att Vänsterpartiet också har uppfattningen att det här inte går att genomföra men att det ändå är klokt att lägga fram förslaget? Eller tror man verkligen på det här och menar att det är halsstarriga byråkrater som aldrig kan tänka nytt som bara försvarar med att det är omöjligt?
Ja, alltså, jag tror nog att Vänsterpartiet gärna vill det här helt enkelt. De har väl inte varit allt för förtjusta EU egentligen historiskt.
De har ju inte sagt att vi måste lämna EU för att klara det här.
Nej, det är ingen som säger just nu, inte ens Sverigedemokraterna. Så att, det är ju inte på kartan. Men det är väl också ett sätt att profilera sig i en för Vänsterpartiet viktig politisk aspekt, det vill säga fördelningspolitiken. Och det är klart att alla berör sig av de här priserna. På el och på olja och bensin. Och så att, det är klart att det närmar sig val.
Katarina, du trodde inte att det här var genomförbart. Men kan det ändå vara någonting som flyger, som det heter nu för tiden?
Nej, jag har egentligen svårt att se det. Det känns orealistiskt.
Alla partier tävlar ju nu om att kompensera enskilda hushåll och individer. Det är något ett arv vi har haft från pandemin där liksom politiska partierna har både till höger och vänster tävlat om att utlova och besluta om stöd till hushåll. Och det fortsätter ju nu med elpriser och bensinpriser och sådär. Och det är ju inte hållbart i längden. Jag kan förstå att om det är en exceptionell kris att man just måste göra insatser, men i längden så kommer vi inte kunna klara det. Vi kommer ha hög inflation, ökade priser. Vi kommer ha bensinpriset kommer inte gå ner. Elpriserna kommer inte heller gå ner förmodligen. Så att staten skulle kompensera för varje prisökning är orimligt. Sen förstår jag att i det akuta läge vi befinner oss i så måste man kanske göra någonting. Men då är det egentligen bättre att hitta fördelningspolitiska nycklar som verkligen riktar sig med de som har små inkomster. Exempelvis pensionärer, exempelvis arbetslösa, folk som går på sjukersättning eller socialbidrag. För de kommer drabbas väldigt hårt av det här.
Onsdagen den 24 augusti på Kulturhuset Stadsteaterns scen i Stockholm möter partiernas talespersoner för lag och ordning samt skola och utbildning sina väljare i ett klassiskt townhall-möte. Och det här är en del av det vi kallar folkviljan. Vill du vara en av de 400 personer som finns på plats i Kulturhuset när politikerna svarar på frågor direkt från väljarna? Gå in på kvartal.se och köp en biljett. Du kan också följa evenemanget live på kvartal.se den 24 augusti på kvällen. Folkviljan Town Hall, ett samarbete mellan Dagens Arena, Demoskop, Kulturhuset och Kvartal.
Nu mot slutet här, någonting helt annat. Eller också är det inte helt annat, det kanske är precis samma sak. Nämligen hur vår demokrati fungerar. Den är skör, det finns krafter i samhället som agerar så att demokratin sakta äts upp inifrån. Det här säger statsvetaren Sten Widmalm i säsongens första fredagsintervju.
Demokrati är den bästa eller minst dåliga fredliga lösning vi har för att lösa intressekonflikter. I det politiska klimatet i Sverige så har det funnits en allt för utbredd uppfattning om att demokrati är till för att vi ska liksom tycka lika. Det måste dras gränser, absolut. Men tricket är att man inte får, att man måste stå ut med väldigt jobbiga saker innan man så att säga börjar inskränka på yttrandefrihet och demonstrationsfrihet och sådana saker.
Demokrati handlar inte om att vi ska tycka lika, säger Sten Widmalm. Katarina Karkainen, du har lyssnat på intervjun. Vad säger du om hans beskrivning av att demokratin faktiskt inte mår så bra som vi kanske har trott?
Nej, men jag tyckte att det var en jätteintressant intervju och att de studier som Sten Widmalm och professor Rell på Göteborgs universitet har gjort, det var väldigt intressanta resultat. Och jag tror att det är nyttigt att fokusera på inte de här yttre hoten utan just de mindre som de gör den här antologin. Hur väl lyckas vi själva, dels våra institutioner, hur väl byggda är de, men vi som medborgare, deltagare i demokratin i samhället på olika sätt. Hur väl lever vi själva upp till de här liksom, värderingarna, de här institutionerna? Och där var ju resultaten ganska oroväckande. Mm. Personer som liksom såg att ja, men de stora grupper, alltså 20% tror jag att det var, vad gäller Sverigedemokrater, har liksom väldigt svårt att förstå sig på dem, ogillar dem direkt. Och en ganska stor andel, till exempel då, även vaccinmotståndare, klimatkrisförnekare, och en stor del av de personerna tyckte också att det kan vara legitimt att på olika sätt inskränka rättigheterna, möjligheterna att delta i demokratin för de här grupperna. Och det är ju oroväckande såklart.
Det är ganska många väljare enligt den här undersökningen som faktiskt inte tycker att alla andra i Sverige ska ha fullständiga fri demokratiska rättigheter, kunna kandidera till exempel eller kunna uttrycka sig fritt. Politisk intolerans kallas det för. Viktor, vad tycker du att de sätter fingret på någonting som är allvarligt?
Det skulle ju kunna vara. Jag skulle väl kanske inte uppleva att det finns ett akut problem här och nu. Det finns ju inget förslag på bordet om att genomföra någonting i den här stilen. Att till exempel då börja förbjuda Sverigedemokrater eller vaccinkritiker eller vad man ska kalla dem för, från att ställa upp i allmänna val. Man vet inte vilka bevekelsegrunder folk har när de svarar på sådana enkäter heller. Det är lite svårt att säga. Men de pekade ju på en annan sak tycker jag som var lite intressant. Det här med hur stora organisationer och även myndigheter blir mer och mer värderingsstyrda. Man sätter upp mål för vad, ja, i praktiken vad medarbetare ska tycka och vad, eller ja, kunder.
Normstyrningen.
Det var det som var ordet. Ja. Mm. Det där har jag väl själv studsat på ibland när man ser såna här policyer som tas fram och de här ständigt svällande HR-avdelningarna. Det där är ju, det är knepigt för vad, särskilt ska jag säga, när det gäller offentlig verksamhet. Vem bestämmer vad som är normen där? Det ska väl inte finnas någon egentligen mer än lagen. Men det där tycks ändå svälla hela tiden och det är svårt att säga, det är ju inte ett akut problem som leder till att vi inför diktatur imorgon, men det är klart att det snävar ju in utrymmet för självständigt tänkande och riskerar väl att också försämra kvaliteten på det offentligas verksamhet om man börjar spela runt och bry sig om vad folk ska tänka privat istället för att göra sitt jobb.
Och Sten Widmalm och Thomas Persson, den andra redaktören bakom boken Sjödemokrati, de skräder ju inte orden och säger ju att det finns eliter i samhället som förråder de demokratiska idealen. Och då tänker de, vad jag förstår, jag har pratat och intervjuat honom bland annat på just de som så här begränsar den akademiska friheten.
Ja, det var ett väldigt konkret exempel på hur regleringsbreven om vad akademin ska ägna sig åt.
Men också det här med att vanligt folk, höll på att säga, tycker att alla inte borde ha samma fri- och rättigheter. Även om det inte finns politiska förslag så var Sten Widmalm klart bekymrad över de här attityderna. Och Håkan, det här, den andra sidan av myntet är ju att vi ökar vår självcensur, menar han. Det vill säga det är många, många som inte vill säga vad de tycker och avstår från det. Det vill säga det är två begränsningar på demokratin. Den ena, där man tycker som andra inte ska, och den andra att jag sätter restriktion på mig själv.
Ja, jag tycker det är en svår diskussion det här, måste jag säga. Jag tror att den svenska demokratin är inte hotad. Däremot så lever vi i ett polariserat landskap som i förlängningen skulle kunna skapa utrymme för starka grupper som vill begränsa demokratin. Och det finns, har alltid funnits, tror jag, i stora delar av befolkningen. Inte någon total uppslutning kring den liberala demokratins grundvärden. Men det är klart att sen ett antal år så har vi ju det här kulturkriget. Som i vissa länder, exempelvis USA, har lett till stormningen av Kapitolium för några år sedan. Helt otänkbart, bara för 10 år sedan. Men det är ett exempel på, skulle jag säga, där ett långvarig polarisering, splittring, kulturkrig leder till att så det gemensamma ackordet mellan och respekten för olikhet och yttrandefrihet successivt bryts ner.
Men tycker att han överdriver, eller jag blir inte klar över exakt vad du far efter?
Nej, men jag tycker att det är inte så. Jag har inte hört intervjun, men jag blir lite osäker på vad som är problemet.
Han hävdar alltså att när det gäller självcensur så har vi resultat. Det här bygger på de här mätningarna och undersökningen som en del av SOM. Det öppna samhället, det visar, säger han, att det är värre ställt med självcensur nu i Sverige än det var under McCarthyismen under 50-talet.
Ja, den jämförelsen vet jag inte riktigt hur man får till, om man ska vara helt ärlig. Jag tror så här att frågan är om de här odemokratiska värderingarna har ökat eller minskat över tid. Och det är jag lite osäker på. Jag tror att varje tid har sina kulturkonflikter. Jag menar, i början av 60-talet när KD bildades så hade vi en lång diskussion om kristendomens ställning i Sverige exempelvis. Mm. Vi accepterade ju inte. Det var inte möjligt att starta katolska kloster för 1977 i Sverige exempelvis. Så att jag menar, successivt skulle jag säga att vi har gått mot ett mer liberalt, pluralistiskt samhälle med olikhet. Och det är klart att i någon mening så kanske det också skapar spänningar som vi inte har sett tidigare. Som vi inte hade på 60-talet i Sverige. Så att, och vi lever också i den här typen av konflikter, krig som vi nu lever i, brottslighet, skapar också en tolerans för mer liksom, bland många människor att göra radikala åtgärder helt enkelt. Och ett exempel är ju de här demonstrationerna mot koranbränningarna. Det är en sån konfliktyta som vi lever i. Men, och frågan är hur vi hanterar det på sikt.
I en öppen och frimodig och icke-ängslig debatt kanske. Mm. Kan man tänka sig. Hörrni, nu går vi över till slutfasen här i veckopanelen. Veckans person eller veckans ord. Vad sägs om att debutanten Katarina Karkiainen börjar?
Ja, med risk då för att dra ner stämningen direkt här en så här solig fredags eftermiddag tyvärr. Men jag har tänkt på en veckans person och då skulle jag vilja nämna Edvard Salander som är den svenska soldat som stupade i strid i Ukraina dit han åkte som frivillig nu för ett par veckor sedan. Det är en gärning som jag tycker är väl värd att komma ihåg och jag önskar väl att det skulle kunna, minnet av det skulle kunna bidra till att men media och politik liksom lyckas hålla uppe engagemanget i den här frågan som ju i allra högsta grad fortfarande pågår.
Den stupande soldaten är veckans person. Mm. Håkan A. Bengtsson.
Det här valmålsättningen tycker jag är ett ord som jag lägger på minnet faktiskt. Det har vi pratat om redan. Men annars är det ju faktiskt Johan Persson som i en intervju i Dagens Nyheter sa att Erdogan måste ta sig samman. Man kan ju hoppas att det budskapet når till Ankara och att han verkligen tar sig samman. Ops, ironi.
Ja, och Viktor Bartkron.
Ja, det var ju väldigt irriterande för jag hade nämligen också valmålsättning som veckans ord. Men nu, du får ta Johan Persson som person då, så tar jag valmålsättning som ord. Jag tycker det satte fingret på någonting och det var väl, ska sägas, det var väl Joar Bendjelloul som mejslade fram ordet, inte Magdalena Andersson själv.
Nej, men hon godtog
det.
För en gång skulle svarade hon väldigt tydligt ja på en fråga.
Ja, det gjorde hon. Det var ganska tacksamt upplägg kanske. Nej, men jag tycker faktiskt att det var en rimlig dörr att öppna. För det har varit lite, tycker jag, irriterande under de senaste valrörelserna när man har missbrukat ordet vallöften, tycker jag. Kanske särskilt då från den andra sidan. Man säger att ni svek ett vallöfte, men som vi pratade om från början, i ett så väldigt pluralistiskt landskap som vi har nu med två regeringsunderlag som bägge spretiga, det är ju helt orimligt att tänka sig att varje parti självständigt ska kunna ställa ut löften som man sen kan hålla eller svika. Det man kan och bör göra, tycker jag, är ju att vara tydlig med vilka målsättningar man har, vilka målsättningar som är prioriterade. Sen kommer det bli en diskussion, kan ni gå med på att på något annat? Ja, men då får man väl svara som Magdalena Andersson i de allra flesta fall att det är en förhandlingsfråga, men det här är viktigt för oss. Sen kanske man har några absolut röda linjer och då får man väl kommunicera dem och minska sitt utrymme då. Men det är en nyktrare och mer realistisk diskussion inför valen de vi har haft de senaste två valrörelserna där två liksom, sidor i minoritet har gått ut med manifest och slagit på jättestora trummor trots att man har kunnat se från läktaren och från månen till och med att de här partierna kommer inte få majoritet för den här politiken. Det kommer behöva kompromissas med någon. Och det vill säga att alla kommer svika alla sina vallöften. Det har inte varit särskilt konstruktivt. Det här är ändå kanske förhoppningsvis början på en lite nyktrare valdebatt.
Ingela Thalén sa en gång
Jag sa hon verkligen det?
Det är ett löfte att det är en målsättning som vi lovar att arbeta för.
Ja, och det är lätt att håna, men det ligger ju någonting i det. Så är det ju.
Ja, men jag för mig att hon har sagt ungefär som Per Ahlmark om det här, lycka till. Att, nej, det var inte riktigt så jag sa. Men det har blivit...
Jag tycker att vi bestämmer att hon sa det. Det var ett bra citat.
Ett mem kanske. Mm.
Men det finns ju inget som hindrar att man utvärderar folk på deras uppfyllda valmålsättningar om man vill liksom gå tillbaka och vara lite ansvarsutkrävande. Det är klart, ställer du upp 30 valmålsättningar, har regeringsmakten i 4 år och inte genomför någon, då har du ju uppenbarligen misslyckats ändå, vare sig du kallar det löfte eller målsättning. Mm.
Men när om man fyller i sina valkompasser för att man får reda på vad tycker jag egentligen, så får man väl ofta beskriva hur viktig är den här frågan för dig. Ja, den är klart viktig eller enormt viktig eller skitviktig, jag vet inte exakt vilka nivåerna är. Vore det inte bra om partierna när de kommer sina målsättningar faktiskt inte sa att alla är liksom är på 10 utan faktiskt att det här är 7 och det här är däremot 9.
Men i det här fallet så lät det ju ändå som att det var väldigt viktigt för Magdalena Andersson, men hon kunde ändå inte lova det av förklarliga skäl.
Tänker du på fastighetsskatten?
Det var väl en 10 nästan i så fall. Det här är ett tips, Viktor, inför din partiledardebatt som du ska på tisdag på Expressen.
Precis, varje gång någon säger något så får de hålla upp en siffra samtidigt med 1-5.
Ja, just
det här håller jag absolut inte med om, 2. Det kan bli en väldigt dynamik i studion där kanske.
Ja, okej. Höstsäsongens första veckor panel är till ända tack vare Katarina Karkainen som arbetat på Timbro, ansvarig för borgerlig idéutveckling och dessutom rektor för Sturakademin. Håkan A. Bengtsson, chef för Arenagruppen, och Viktor Bartkron, Expressen. Tack för idag.
Tack, tack.
Tusen tack.
Jag brukar ge några läs- eller lyssningstips också så här på sluttampen i veckopanelen, och jag har 2 riktiga klenoder att rekommendera den här veckan. När Sverige erkände Palestina, det är faktiskt 8 år sedan nu, utrikesminister var Margot Wallström, så var en av hörnstenarna för det svenska beslutet att de palestinska ledarna hade ställt sig bakom en tvåstatslösning och att de erkände Israels rätt att existera. Men är det verkligen den politiken som Palestina står för idag? Författaren Anders Carlberg har bett både UD och den palestinska myndigheten att redovisa ett dokument där det framgår att Palestina verkligen vill leva sida vid sida med Israel. Läs artikeln Den okända bakgrunden till Sveriges erkännande av Palestina. Antirasism, det är en ideologi som väldigt många står bakom på pappret. Men vad är kärnan i woke-rörelsen som har grott i USA och som växer också i Europa allt snabbare? Lingvisten John McWhorter har skrivit en bok där han beskriver woke som en religion som har förrått USAs svarta. Skribent är Magnus Fiskesjö, Asienforskare och en gång chef för Östasiatiska museet i Stockholm. Och fredagsintervjun denna veckan är alltså med Sten Widmalm, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Demokratin är inte till för att vi ska tycka lika. Och så har ni väl uppmärksammat att vi är med och arrangerar ett stort valevent om bara en och en halv vecka. Folkviljan, Town Hall, när väljarna möter riksdagspartierna och får svar på tal direkt på Kulturhuset Stadsteatern. Gå in på kvartal.se om ni vill se mer om eventet den 24 augusti. Eller köpa biljett dit. Varmt tack för att ni lyssnade idag. Nästa vecka blir det ny fredagsintervju och nya panelister. Smält inte bort i sensommarvärmen. Men fall inte heller i fällan att bara lyssna till en enda nyhetskälla. Det kan faktiskt bli torftigt. Och ett annat perspektiv kan falla bort. Lyssna och läs brett. Och kritiskt. Och tänk själv.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.